Mitt i lustgården stod det två träd. Det ena var livets träd och det andra var kunskapens träd. Och de där två träden, de representerar två sorters livsstil. Eller två sorters ideologi. Eller om du vill, två andemakter. Bibeln erkänner bara existensen av två ideologier. Guds rike och djävulens rike. Och i den senare gruppen hittar vi alltså massor av ideologier. Alla denna världens ideologier går in i den gruppen. Där har du buddhism, där har vi marxism, där har vi rationalism, där har vi liberalism, där har vi empirism. Du kan pula in hur många ismer som helst. De hör alla till mörkrets rike. Gud är en, men djävulen är många. Ja. Vad är det nu som förenar alla de här ismerna? Buddhister och marxister ligger ju i luven på varandra här och var på jorden, åtminstone marxisterna på buddhisterna. Och marxister och liberalister och kapitalister och vad har de gemensamt? Vad har marxister och kapitalister gemensamt? De måste ha någonting gemensamt, eftersom de alla är grenar i kunskapens träd. Och vad har kapitalisten och buddhisten gemensamt? Det verkar nästan ännu konstigare. Vad har de gemensamt? Jo, de har kunskapens träd. Nu är det så här klurigt med det här trädet, att i den svenska bibeln så heter det kunskapens träd på gott och ont. Det är ett uttryck som vi har vant oss vid. Och vi har vant oss vid att tänka på det här trädet ungefär som så att, ja, all kunskap den kan ju användas till lite av varje. Jag lär mig klyva atomer och kan bygga härliga reaktorer som värmer upp hus och får industrin att rulla och levnadsstandarderna fortsätta och håller svälten på avstånd. Vad det var allt som sades när den här kärnkraftkampanjen höll på. Och då säger andra att usch, jag kan ju bygga atomkraftverk och få en massa plutonium som förgiftar jorden och som ställer till alla möjliga trassel och allt möjligt elände. Vi är vana vid det här. Kunskap är på gott och ont, brukar vi säga. Allt kan användas för goda syften och allt kan användas för onda syften. Det beror bara på vem som använder kunskap. Men det intressanta är nu, när vi går till den engelska bibeln så har de en bättre översättning av hebreiskan. Där står the tree of knowledge of good and evil. På svenska, det träd som ger kunskap om gott och ont. Det träd som ger kunskap om gott och ont. Och det är egentligen någonting ganska annorlunda. Det handlar inte om att all kunskap kan användas för goda syften eller för onda syften, utan det handlar om att det finns en speciell typ av kunskap som det här trädet tillhandahåller, nämligen den att på egen hand kunna skilja ut vad som är gott och vad som är ont. Låt oss gå till en härlig text i Johannes 8 kapitel. hur jag på egen hand ska skilja mellan vad som är gott och vad som är ont. Vi går till Johannes 8 och träffar den idylliska situationen när Jesus står med en skara nyomvända judar. 30:e versen. Johannes 8:30. När han sade detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sade: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Och ganska snart utvecklas det här samtalet till ett regelrätt gräl efter konstens alla regler. Vi ser 59:e versen. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Varför blev de så arga? Vi har läst den här texten så många gånger så vi känner oss inte lika utmanade som de gjorde. Men jag tror att de blev så arga därför att de begrep vad Jesus menade. Och det gör inte alltid vi. Därför att han säger till dem så här: ni vet inte vad sanning är. Ni teologiska experter. Ni som kan allt. Och menar er vara ett föredöme för hedningarna. Ni vet inte vad sanning är. Det är ju ett ganska utmanande påstående, inte sant? Och det är kanske tid för oss att lyssna på Jesus. För det han säger här, det ska vi ta alldeles bokstavligt. Den naturliga människan kan inte skilja mellan sanning och lögn. Den naturliga människan kan inte skilja på gott och ont. Nej, nu. Ja, nu har han väl spårat ur i alla fall. Ja då, vi får se när ni tar upp några stenar nu för att kasta på mig. Ja, det är ganska utmanande, inte sant? Men detta är någonting väldigt fundamentalt och något väldigt naturligt. Vad var det djävulen lovade Eva? Första Mosebok 3. Vers 4 och 5. Då sade ormen till kvinnan: ingalunda skall ni dö, men Gud vet att när ni äter av det skall era ögon öppnas, hör nu, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. På vad sätt skulle vi bli som Gud? Jo, genom att själva kunna skilja på gott och ont. Varför behöver vi vandra i anden? Varför måste hela vår tjänst inför Gud byggas på fortlöpande uppenbarelse? Jo, därför att det är bara Gud som vet vad som är gott och vad som är ont. Vi kan få del av den kunskapen i varje särskilt ögonblick. Men vi är så handikappade när det gäller att själva räkna ut vad som är gott och vad som är ont. Men när vi konstaterar det här, att detta är svårt, så känner vi att nu skakar en stor serie självklarheter i ens innersta. Och frågan är hur mycket av ens kunskapsbyggnad som står pall för den här stöten. Vad blir det kvar av mitt liv om jag inte kan skilja på gott och ont? Ja, egentligen blir det inte mycket kvar. Allt det du har fått lära dig, all kunskap du har samlat på dig in till denna dag, den faller i grus och aska, därför att den bygger på förutsättningen att du kan skilja på gott och ont. Och vi människor, vi handlar som om vi kunde detta, när Bibeln säger att vi inte kan. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Vad då för mörker? Vi tycker väl att vi har ljus över både det ena och det andra. Kapitalisten tycker att de bara alla blev kapitalister och såg saken som jag. För kapitalismen, det är ju gott. Det håller ju hjulen i rullning, och titta bara hur det ser ut i Sovjet. Och marxisten, han säger att om vi bara får dö på kapitalisterna, så kommer det nya paradiset att växa fram. Det är för att vi aldrig blir av med det här ogräset som kapitalister och revisionister och förrädare utgör. Det är bara därför som det här aldrig fungerar. Och buddhisten, han säger det att om bara alla gick den åttafaldiga vägen och satt i lotusställning några timmar om dagen som jag. För jag har upptäckt vad som är gott. Det säger de allihopa. Jag kan skilja på gott och ont. Det är därför jag har valt den ideologi jag har valt. I vår kultur, i vår västerländska kultur, finns det något som vi ibland kallar för debattmaskineriet. Och liksom alla maskiner så ska det ha ett visst mått av näring. Så att proffsdebattörerna kastar sig en över det ena, en över det andra ämnet. Och det är så fascinerande att se dessa debatter. Har du någonsin varit med om en debatt som slutat med att alla blivit eniga? Och det är ju väldigt knepigt, därför att om vi verkligen kunde se skillnad på gott och ont, så skulle alla debatter sluta med att vi blev eniga. Alla argument för och emot har ventilerats, och alla kloka människor har slagit sina huvuden ihop, och denna funktion har fungerat i allas våra hjärnor. Vi har till sist vaskat fram det som är gott. Nej. Det slutar alltid med att man stormskäller på varandra. Som det blev här med Jesus, Johannes 8, man tar upp stenar för att kasta på varandra. Det är klurigt, det slutar alltid så. Någon enstaka gång kan alla bli överens om när Hitler predikade. Men inte blir det gott för det. Att äta av livets träd, det har en enda förutsättning i ditt liv. Och det är att du inför Gud har kommit till klarhet om att jag kan i mig själv inte säga vilka vägar som leder fram till goda resultat och vilka vägar som leder fram till onda resultat. Vi är inte helt förblindade. Vi vet alltså i oss själva inte vilka vägar som leder till ett gott resultat och vilka vägar som leder till ett ont resultat. Detta kan aldrig vi spekulera fram. Det är någonting som i varje enskild situation måste uppenbaras från Herren. Men vi är inte fullkomligt blinda. Jesus säger, av frukten känner man trädet. Så när frukten väl hänger där, då kan du se skillnad. När frukten är klar, då kan du se skillnaden. Men det som är kunskapens träd i våra liv, det är lätt att vi tror oss om att förstå vilka vägar som leder till god frukt. Om bara alla blev kapitalister, om bara alla blev lutheraner, om bara alla blev fribaptister, om bara alla blev katoliker. Och de vägar som det handlar om blir så lätt vägar som är lika för alla. I alla situationer och vid alla tillfällen. Till grund för det här ligger vår föreställning om att gärningar kan delas in i goda gärningar och onda gärningar. Och det är detta som är kunskapens träd i alla olika ideologier. Marxisterna har sina goda gärningar, det gäller bara att slå ihjäl alla kapitalister. Kapitalisterna har sina goda gärningar, det gäller att köpa aktier och konsumera så mycket som möjligt. Buddhisten, han har sina goda gärningar där han sitter i sin lotusställning och mediterar över den åttafaldiga vägen. Men grunden är att alla tror att det finns vissa typer av gärningar som alltid är goda och vissa typer av gärningar som alltid är dåliga. Det är kunskapens träd. Guds ord säger att det finns vissa typer av gärningar som alltid är dåliga. Äktenskapsbrott är alltid fel. Att såga av ett hagelgevär, gå in på en bank och råna den, det är alltid fel. Men sen kommer den stora massan av gärningar. Och om dem kan vi ingenting veta. Utan om dem behöver vi alltid Guds ljus för att veta om de ska göras idag eller om de inte ska göras idag. Låt oss ta ett enkelt exempel. Vi går till Matteus 7 kapitel. Det får bli lite konkreta så att ni förstår vad jag menar kanske. Matteus 7. Där vi läser i början de fem första verserna. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Nu är det väldigt lätt att läsa det här så här, döm inte. Och tänka, oh, det måste vara högt i tak i våra församlingar. Här får allting frodas. Alla ska ha fritt fram för allting och vi ska inte döma någonting utan vi ska vara snälla. Det är kunskapens träd. Låt oss jämföra med vännen Paulus i första Korinthierbrevet 5. Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, lyssna nu, fällt domen över den skyldige. Men hur kunde Paulus göra så här? Han handlar ju helt i strid med vad Jesus säger. Så då han vandrar i anden. Han vandrar i anden. Vi har ju från kyrkohistorien rik erfarenhet av hur tokigt det blir om man inte rensar ogräs i församlingen. Och då har det funnits tider i kyrkans historia då man har sagt det att ja, vi måste ha en ordentlig församlingstukt här. Och så har man menat att det istället är något gott att alltid rensa ogräs, så att säga. Att alltid flyga på allt man ser. Därför att då har man liksom snäppt om. Och utifrån en kötslig bedömning menar sig att nu ska vi slå ner på allting här. Nu ska det vara rena församlingar och det ska vara rättning i ledet. Och så har man övat kyrkotukt så församlingarna har fullständigt kreverat. Och folk har gått under. Somliga tider har man sagt, det är gott att ha överseende med allting. Andra tider har man sagt, vi slår ner på allting för det är gott. Som om det fanns en gärning som i sig själv var god. När det själva verkade så att det finns bara ett som är gott och det är att man vandrar i anden. Det finns situationer när man måste förmana. Och när man alltså måste sätta gränser. Det finns situationer där det är gott att låta bli. Men hur i all sin dar ska vi kunna veta vilket? Det kan vi inte. Det är bara Herren som kan leda oss. Och ibland kan alltså Herren ge en tumregel och säga så här, vi ska inte döma. Och det är utmärkt, då tar vi det som tumregel. Det är det ordinarie. Men sen finns det fem fingrar, fyra fingrar till finns på handen. och det är gott att komma ihåg att det kan finnas situationer där Gud vill göra ett undantag. Det normala är att vi inte dömer. Men sen kan Gud säga, det här är ingen normal situation. Det var så i Korint. Gud säger i sitt ord, jag vill ingen splittring. Och Paulus, när han går ut med sitt budskap, han vill ingen splittring. Han går till synagogan, det första han gör när han kommer till varje ny stad, fast han har ganska tråkig erfarenhet med tiden av vad som brukar hända när man kommer till synagogan. Han vill ingen splittring. Men i regel blir han utkastad förr eller senare. Kanske till och med mycket handgripligt. Men han vill ingen splittring. Men när han märker, här kan jag inte verka längre, då kan han sätta sig i Tyrannus lärosal. Och vad tror ni de kallade honom då? Jo, de kallade honom för splittrare. Jaha, men då får man alltså inte bli kötslig igen. Och säga så här att ja, vi ska bara verka inom de samfund som finns. Eller vi ska bara bygga nytt och bygga eget och strunta i allt det gamla. Det är kunskapens träd. Man utgår från att det finns en typhandling som i sig alltid är riktig. Eller en typhandling som i sig alltid är fel. I regel är det så att vi måste fråga Herren. För vi vet inte vilka vägar som leder till ett gott eller ett ont resultat. I själva verket är detta den enda väg på vilken vi kan behålla vår handlingskraft och vår frimodighet. Därför att om vi är ärliga mot oss själva och så att säga använder vår teologiska kunskap för att själva bedöma vad som är gott och vad som är ont, själva utforma den verksamhet, den tjänst inför Gud som vi vill göra, då kommer vi att göra så mycket tokigheter att vi antingen måste börja att nästan ljuga för oss själva och alltid förklara bort allting. Det var hans fel, det var hennes fel, de hade inte tillräckligt med tro, det var detta, men det var inte fel på mig. Eller också måste man ta till sig och säga, jag gör fel någonstans fast jag vet inte riktigt var. Felet är då som regel. Man vandrar inte i anden. Kunskapens träd handlar om att vi tror oss veta vägarna till det som är gott. Vi tror oss veta vägarna till det som är ont. Livets träd, det är att ta emot alla sådana vägar i varje enskild fall som en uppenbarelse från Herren. Så vill vi nu tacka dig Jesus Kristus för att du är vägen, sanningen och livet. Vår kunskap kan aldrig ersätta dig. Vi kan aldrig veta vägen till det som ger god frukt, det som ger sanning och det som ger liv. Vi förstår att detta är en förblindelse som har kommit över oss ifrån kunskapens träd. Att vi tror att vi kan det här, medan vi i själva verket är helt utlämnade åt att du uppenbarar vägar i våra liv. Vi bara önskar bli mer och mer beroende. Vi bara önskar att få ett sådant förhållande till den kunskap vi redan har, att vi kan börja att leva av din uppenbarelse. Vad din uppenbarelse än gör med vår kunskap, så måste vi ha en balans i våra liv mellan din uppenbarelse och vår kunskap. Du vill att båda ska kunna fungera ihop som ett logos och ett rema till en fulltonig levande helhet. Och vi längtar efter att det ska bli så, fast vi förstår att vi i vårt kunskapsförgiftade västerland har långa vägar att gå för att kunna leva i den barnsliga enkelheten där din uppenbarelse i förening med den kunskap du har gett oss förut ska kunna samverka på ett positivt sätt. Så att vi blir handlingskraftiga i ödmjukhet och inte i kraft av egen kötslig säkerhet. Och Fader, särskilt viktigt är att detta får komma till funktion i vår tjänst inför dig, så att vi kan bli människor som blir till välsignelse för många, som kan vara som Paulus, en jude bland judar, en grek bland greker, fattig bland de fattiga, glad med de glada. Inte därför att han är en kameleont som inte har någon egen individualitet, utan därför att han är formbar i din hand. Sorro på sovranastorai. Herre, vi längtar efter att vår kunskap aldrig ska ha formen av stentavlor i vårt liv, så vi inte är formbara för dig i varje situation. Att vi aldrig ska bli hårda, Gud, så att vi ska forma hela vår omgivning och forma människor efter våra grundprinciper. Stela, hårda, oböjliga principer. Utan att vi har ett öppet sinne inför dig om vad som i varje ny situation är din väg till den goda frukt som du just nu vill alstra genom våra liv. Hjälp oss, Fader, att verkligen utplåna kunskapens träd, så att vi kan använda den kunskap du ger oss på rätt sätt, Gud. För du är ju ingen fiende till kunskapen. Du är bara en fiende till kunskapens träd. Till vårt mänskliga sätt att hantera kunskap och utvälja kunskap och göra oss beroende av kunskap istället för att vara beroende av dig. Fader, nu tackar vi dig. I Jesu namn. Amen.